Felix,
Felicia.
Jag har noterat ett klädombyte som du gör. Vet du vad jag menar?
Nej.
Tofflorna som du drar runt med på redaktionen är ombytta till loafers när du går in i sändning. Är det en slags uniform du drar på dig?
Ja, jag sätter på mig salmiakbalkarna lagom till sändning. Riktiga rejäla läderpjäser.
Bra.
Som får mig att känna mig lite mer redo för det här programmet.
Då kör vi. Det är sommartalkshow i P1 som ni lyssnar på med mig, Felicia Hassan, och dig, Felix Österpersonne. Och det har ju varit NATO-toppmöte i Turkiets huvudstad Ankara i veckan, har du noterat?
Det kan ingen ha undergått.
Nej, nyheterna har rapporterat intensivt, får man säga, om
såklart.
Donald Trumps humör, miljondeals för svenska Saab och nya stöd till Ukraina. Men det var faktiskt något helt annat som väckte min uppmärksamhet. Lyssna på det här.
Statsminister Ulf Kristersson kommer att ta emot den pistol som han fick i gåva av Turkiets president Erdogan på NATO-toppmötet i Ankara.
Sveriges statsminister Ulf Kristersson kommer att ta emot den pistol han fick av Turkiets president Erdogan.
Revolver till och med väl?
Ja, en turkisk revolver. Mm. Spontan reaktion.
Nej, men vem hade inte tackat ja till en turkisk revolver, höll jag på att säga. Men det är väl, jag förstår ju det problematiska i det, såklart. Kanske framförallt två saker tänkte jag på. Mm. Dels, för vapen kan ju vara väldigt vackra och sådär.
Många har dem på väggen.
Ja, folk har upphängda då de är igenpluggade. Och kanske om man det är så här, ja men det här var från slaget vid Gallipoli eller någonting. Mm. Men jag reagerar på att det verkar vara en ganska modern revolver.
Mm.
Alltså som typ kanske till och med tillverkas nu.
Ja, det är samma revolver som den turkiska polisen tror jag använder.
Men du ser, och två, han fick massa ammunition med och någonting att rengöra, pipa. Så att det verkar förutsättas att han också ska använda sig av den. Och det förstår jag sticker lite.
Det är den här lådan med ammunition som de också ska ha fått till revolvern som känns lite tveksam. Det talar ju för att man då inte ska ha den just på väggen som en prydnad utan mer använda den.
Det är ju en stor grej det här. Vi pratade tidigare i talkshow om det med just alla riksdagsledamöter som får gåvor. Och det finns ett eget rum för det i riksdagen.
Mm.
För att de måste ju förvaras där för att det inte ska vara muta och påverkansförsök och sådär. Och främst är det alkohol, men det fanns också massa vissna blommor. Jag vet att Urban Ahlin hade fått när han var talman då, det är de som får mest presenter. Då hade han fått en stor tjock rosa kaftan av en representant från Kazakstan tror jag.
Vi kanske ska förklara det bara, att det här alltså var en revolver som alla ledare fick. Mm. Det var dessutom deras namn ingraverade på den här revolvern, alltså varje enskild ledares namn. Så han har ju ändå ansträngt sig, får man säga.
Det är ju tjusigt, men det är också lite så här sydamerikansk kartellledar-vibe. Om det hade varit så här pärlemor infattat handtag också och sånt.
Lite så, men det är ju svårt att ge presenter. Så.
Men man undrar ju nu, kommer han då behöva ha en pistol i det här förvaringsutrymmet i riksdagen där gåvorna hamnar? Och i så fall, då måste han väl enligt svensk lag också ha ett vapenskåp där.
Det är många frågor som kvarstår. Vi kanske får bjuda in ansvarig för vapenrummet i riksdagen.
Han borde ju nästa gång han känner att han ska få en present, alltså nästa gång han åker på någon sån representation, hinta lite som man kan göra när man ska få julklappar och sådär. Att säga, ja, om man kunde få ett litet vapenskåp i gåva nästa gång och förvara den här revolven och ammunitionen.
Om det är någon världsledare som ska få besök av Ulf Kristersson närmsta tiden som lyssnar, tänk på det här.
Tips.
En annan av dagens stora nyheter, Bonnie Tyler är död.
Rest in power.
Vi pratade ju om krossade hjärtan i programmet igår. Mm. Hur viktigt tror du att hennes musik har varit för alla hjärtekrossade genom åren?
Ja, men väldigt viktig. Kanske framför allt lite äldre damer. Om jag får säga. Alltså, hon känns ju som en sån verkligen power-kvinna.
Till exempel kanske den här. Har du gråtit till den här, Felix?
Nej, men den är fantastisk. Men däremot, alltså, jag sörjer också. Alltså, jag som barn var jag väldigt intresserad av den här typen av... Jag gillade liksom svulstiga, maximalistiska, helt utan någon tillstymmelse till ironi. Och det är ju då Jim Steinman som har skrivit den här. Han har skrivit jättemånga låtar av Meatloaf som jag också älskade, och det är alltid så här i musikvideorna något övergivet slott, fladdrande gardiner, kandelabrar med ljus som blåses ut av någon vind och mystiska män och gärna så här motorcyklar och läder. Och som ung grabb så var det svårt att stå emot det häftiga bildspråket.
Jag kan förstå. En annan grabb som har haft svårt att stå emot Bonnie Tyler har vi faktiskt med oss nu, som både har träffat henne och har en alldeles speciell relation till hennes musik. Mark Levengood, välkommen till Talkshow.
Tack så mycket, Felicia. Hej på dig, Felix.
Hej, hej Mark. Hej. Hej.
Vad har Bonnie Tyler betytt för dig? Hjärtekrossad eller inte?
Jag hamnar väl lite i den här Felix-kategori äldre damer, eller vad var det han sa?
De gillar ju dig också, Mark.
men jag har alltid älskat Bonnie Tyler, och jag älskar också Jim Steinman och Meatloaf. Men Bonnie kom in i mitt liv redan 1978. För i vår skola så vi var tvungna att hålla föredrag varje år, och Pia Selenius höll ett föredrag om Bonnie Tyler, och då räckte Tommy Ruponen upp handen och sa att Bonnie Tyler är egentligen en man, och då började Pia gråta, vilket var hemskt förbjudet och skamligt i vår skola. Men sen nästa år så höll hon ett föredrag om Baccara, och då hävdade Tommy att Baccara inte sjöng på riktigt utan bara mima, och då började hon gråta igen. Jag älskar ju It's a Heartache från första början.
Men du har ju också träffat henne, eller hur, Mark?
Ja, men jag måste ha lite en kortis. Att när jag var 17 så kom jag ensam till Stockholm från Finland en gång. Och så gick jag förbi ett ställe där det stod kebab. Och jag blev så här, va? Kebab, vad är det? Och så gick jag in och köpte en kebab. Och just när jag berättade den så spelade de den nya låten Total Eclipse of the Heart. Mm. Och jag satt där och tänkte att hur kan två så här fruktansvärt bra saker hända på samma dag?
Liksom. Vilken jackpot. Alltså det
var, ja, vilken jackpot, ja.
Är det kärlek till kebaben sedan den stunden?
Ja, men kärlek till Bonnie är starkare än till kebaben faktiskt. Mm. Men ibland är en kebab förstås också bra. Men sen 2013 så hade vi ju Eurovisionen i Malmö, om ni kommer ihåg. Mm. Loreen hade vunnit år innan. Och då åkte jag ner och arbetade med det kring programmen kring Eurovisionen för SVT. Och då var Bonnie Tyler där för att delta för England. Och jag ville ju jättegärna ha en intervju med henne. Så vi talade med hennes management. Och fick löfte om att jag skulle få träffa henne klockan 3 för en kort intervju. Men så klockan blev 3 och hon var inte där. Och sen ringde de så 15:30 och inte hon kom då heller. Men sen sa de att nu är det på riktigt. För klockan 4 så är det en stor internationell konferens. En presskonferens som är direkt sen på stora scenen. Så om jag står vid foten av den scenen liksom 5-10 minuter innan. Så då får jag tala med ett par minuter innan hon går upp.
Stort, var du nervös? Du som ändå är ett proffs,
ja,
men ändå en stor idol.
Ja, men det är ju en sak när man träffar folk som man på allvar beundrar.
Exakt.
Du vet, man träffar så mycket folk som gör ut skivor och man säger ja, bla bla bla, men sen är det något som på allvar betyder någonting, så det var så stort. Men så kom hon och så var hon precis så underbar som ni kan tänka er. Alltså hon var precis som hon är. Att hon skrattade och hon lät så där som ett gammalt sågverk. Alltså ni var inne på det med loafers och tofflor. Hon är tofflor alltid genom mjuka gosade tofflor. Så gjorde jag en väldigt rolig intervju med henne och vi var tvungna att sluta. Och så hann jag säga till henne att tänk att du är så älskad i hela ditt liv. Tänk att din mamma måste ju vara jättestolt över dig. Och hon stirrar på mig och börjar storgråta, så här fulgråta.
Va?
Och så viskar någon till mig att oj nej, hennes mamma dog i veckan. Och sen lade de armen runt Bonnie och bara liksom ledde upp henne på den där stora scenen till den här konferensen. Och sen står jag och min fotograf där bakom. Vi står fortfarande helt förstenade. Jag tänker, fan, vad det här gick fel liksom. Och så hör vi henne säga rakt ut i etan. Så att, oh, you wonder why I'm crying, but I met this boy called Mark Levengood. Och min telefon håller på att explodera. Och min kompis Jack ringer från New York och han skriker. Så här, why the fuck did you make Bonnie cry?
Ja, hon gav ingen förklaring på scen utan hon sa bara den här mannen.
Nej, det var bara att
gråta.
Tror du hon minns dig som den som fick henne att gråta, eller?
Jo, nej, det finns en liten fortsättning, och det är det att dagen innan finalen så ringde min producent och sa att jag har fått en så konstig förfrågan, men jag måste ändå ställa den, att de har ringt för Bonnie Tylers management och sagt att Bonnie är så hemskt nervös inför imorgon, så hon undrar om du kunde komma upp till hennes svit och bara hennes sällskap. Och jag var så här, va? Och min producent sa att jag ringer och säger nej. Jag sa nej för guds skull. Jag vill. Så jag tog på mig kläder. Och jag hade säkert på mig kläder från början. Men hur som helst. Så jag sprang upp till Bonnies svit. Och där satt ju sen hon och jag och hennes hårfrisörska. Som hon haft sedan 1974.
Som har mycket jobb att göra. Alltså om man googlar en bild på Bonnie Tyler.
Håret. Ja.
Verkligen. Det har ändå varit ganska konstant i det håret. Så det liksom, men de har som två sådana pubkajor. Alltså, de var så fruktansvärt roliga. Inte hon skitnervös. Hon ville bara hänga. Liksom.
Så Mark, du har både fått henne att gråta och varit med och skrattat med Bonnie.
Faktiskt. Och vi hade en underbar kväll. Det slutade med att hon sen kom bland de allra sista. För hon måste vara rätt trött efteråt, för det blev väldigt sent. Men roligt hade vi. Och jag kände att min kärlek till henne bara växte. Så jag blev uppriktigt ledsen i morse när jag läste att hon har gått bort.
Vi var många med dig.
Ja, men det är hårda ord bara. Eller vad säger jag, hårda år för oss som älskar den här svulstiga musikstilen. För Meatloaf dog, Jim Steinman dog 2021.
Just det.
Och nu Bonnie Tyler. Vem axlar den här liksom superhärliga stilen? Jag tycker inte det finns någon.
Men det sorgliga med Meatloafs död, Felix, det är det att han skulle gå ner, han skulle gå i rök och eld den dagen han gick. Sanningen är att han blev alltså vaccinationsmotståndare, håna folk som trodde på vaccin, fick covid och dog. Mm. Alltså han fick en idiot död.
Oh,
det borde vara förbjudet i lag,
ja,
tänker
verkligen.
Man. Oh, så tråkigt. Men vi bortser från det och minns honom ändå med värme och lyssna på
vi minns musik. Hans musik ändå med värme och
glädje. Bat out of hell. Tåls att lyssna
på. Ja.
Mark Levengood, stort tack för att du delar med dig av dina Bonnie Tyler-minnen. Hon blev 75 år gammal, kan vi tillägga. Felix?
Ja, jag blev ledsen nu.
Ja, men, vi får försöka gå vidare. Det är ju sommar ändå, som du kanske har märkt. Även om det är svårt att känna när man sitter här nere i en fönsterlös bunkerstudio i källaren på den gråa betongkloss.
Det finns ett fönster, men vi har dragit för med gardiner för att det ska vara lite skönare ljus i studion.
Är du en sommarkille?
Ja, men det tycker jag. Det är svårt att inte vara. Det är, alltså, för mig är det lite att vara svensk nästan, att hela tiden längta till den svenska sommaren, sitta och säga att det ingenting går väl upp mot den svenska sommaren och kanske ska vi ta oss en sillunch och sen så går den förbi och bla bla bla, sommaren regnar bort och så tycker man inte man har hunnit göra det man har gjort och så har man ångest, lite ångest på sommaren har man för att man vill
fram
ha med
tills
hösten och vintern och då är man så här, åh, när blir det sommar igen?
Ja, exakt. Jag tror att många känner igen sig, men det finns faktiskt också de som har en avvikande åsikt. Nina Hemmingsson, konstnär, författare, serietecknare, poet. Välkommen till
Talkshow. Tack så mycket. Tack.
Du är inte en sommartjej.
Nej, men alltså jag trodde att vi hade kommit längre. Jag tänkte inte att det var så speciellt att inte vara en sommartjej. Men tydligen så är det då. Men jag är inte en sommartjej, nej.
Du hörde ju Felix här precis. Jag tror att många känner precis som honom. Man längtar hela året efter värmen, ljuset. Varför lockar det inte dig?
Ja, det är väl en rad olika egenskaper hos mig och omständigheter som tillsammans utgör någon slags sommarfientlig cocktail. Till att börja med så är det väl just det här att man längtar så himla länge, eller att folk gör det, så att man pratar väldigt länge om sommaren. Vad ska du göra i sommar? Är ju en fråga som man får tills man vill kräkas.
Är det förväntningarna?
Ja, det är förväntningarna och sen så, alltså jag vet inte var jag ska börja, men om jag ska börja någonstans då lite ytligt så är det ju rent estetiskt en styggelse till årstid. Mm. Man måste ju klä av sig alldeles för mycket, eller jag gör ju inte det ändå då, men då får jag också alltid höra, men gud, blir du inte varm? Man bara, nej, jag är anständig, det är det liksom.
Så jag tycker jag känner mig genast extremt naken. Jag har en t-shirt.
Det är okej, du har långbrallor. Nej, men jag tycker helt enkelt att höstgarderoben är mycket finare såklart.
Men så är det. Där är jag verkligen mer i.
Ja. Ja.
Förutom på stranden kan jag tycka, alltså, i den miljön. Men det svårare tycker jag är att vara i en stadsmiljö när det är så varmt.
Ja, men alltså, jag vill inte heller vara på en strand.
Nej.
Jag vill inte det. Och jag tycker också, om man är på en strand, då måste man ju vara i princip naken. Och jag tycker generellt att man syns så himla bra på sommaren. Och jag vill inte synas på det sättet. Jag vill liksom kunna dra mig undan lite. Och jag tycker att sommaren är som en liksom, person som som hela tiden säger att
en excentriker.
Inte excentriker riktigt, för excentriker är ändå roliga. Men någon som är för peppig. Någon som hela tiden säger så här, har vi inte härligt, man bara, jo men det kanske
vi
skulle vara det, men
du känner den personen.
Ja, men precis, och det gör ju att ens lilla lycka smulas sönder, och jag känner att jag helt enkelt gör mig bäst i hösten. Och sen så tänkte jag på det här, någon av er nämnde så här, det var ju frågan, är jag en sommartjej? Och jag tycker att jag vet inte om det här är helt sant, men jag tror att det är det. Jag tror att det är mycket svårare att vara kuf om man är kvinna. Så jag tror att det är lite värre när man är kvinna också. För att som kvinna är man inte bara en åskådare av sommaren eller en konsument av sommaren, utan man är också en del av sommaren. Det finns liksom en bild av sommartjejen som en ingrediens i sommaren. Och när jag tänker på det, då vill jag liksom, skära ut mig själv ur det här sommarlandskapet och bara ta bort mig. Jag står liksom inte ut.
Det är den här blomman i håret, en liten fin klänning och allt det där, glada humöret.
Panik.
Sju olika sorters blommor under kudden. När var senaste gången du samlade ihop det till midsommarafton?
Ja, det har hänt alltså.
Det
tycker jag för sig har något.
Och sju gärdsgårdar.
Ja, det är så svårt att hitta sju gärdsgårdar. Men det skulle jag kunna göra, för då är det lite magi och härligt och mystiskt. Och det är också på natten ju.
Ja, för det tänkte jag också, att det du beskriver nu är väldigt mycket den här heta, solen står i zenit sommaren. Ja. Men de här sommarkvällarna som ändå kan vara så långa och det blir aldrig riktigt mörkt, men det kan ändå finnas någon mystik och liksom suggestivitet i den här dimmiga.
Det tycker jag om. Ja. Och jag tycker också om när det blir så här plötsliga väderomslag, det kanske blir hagel eller något. Men ja, så det är absolut. Det finns ju fina delar med sommaren, absolut.
Det här med att allting ruckas då, att man frångår det normala, det finns inga rutiner. Är det för dig eller mot dig?
Det är mot mig, för att jag tror att jag är liksom lite för skör för att inte ha den här jag behöver att andra skärper sig och sköter sig. Så att jag behöver ha mänskligheten som någon slags normal fond på något sätt. Så att när andra börjar så här flippa och inte bete sig som normalt, då vet inte jag vad jag ska liksom, jag har ingenting att hålla mig i. Och sen så är det också, jag ska ju säga det, jag förstår att folk älskar sommaren, alltså när man har ett jobb som man kanske inte trivs med eller behöver vila upp sig. Jag gör ju samma saker om jag är ledig som om jag jobbar, det liksom flyter ihop. Så att jag har respekt ändå för att folk vill ha semester. Jag vill bara tillägga det.
Ja, men jag förstår ändå det här att sommaren inte bara sabbar någon, alltså gör dig till ett objekt som ni inte vill vara, det är också fult estetiskt, utan det sabbar också ditt jobb.
Ja, det gör det
har verkligen.
Verkligen
inte mycket att hämta i sommaren.
Nej, jag har faktiskt inte det. Och sen så också så, det som komplicerar det lite, det är ju att i takt med att man blir äldre så förstår man ju också att det inte är så enkelt någonting. Det är inte så att jag, alltså man skulle kunna säga så, men var en kuf då, skit i sommaren, lås in dig i en källare. Men det, jag vill ju inte bara vara en kuf. Jag vill ju också att folk ska gilla mig och tycka att jag är snygg kanske, eller att, men att de vill vara med mig.
Ja, men alltså, gör du då? Jag undrar ju då, liksom, om du är ledig på sommaren, vilket jag inte är, och så har någon bjudit med dig på till någon skärgårdsö eller någonting, och så sitter ni vid bastun och knäcker en öl och så har någon på sig en jätteblommig skjorta och så säger de så här, nu är livet rättvist va? Säger du då, hummar du med eller blir det så här, nej nu måste jag gå och kräkas?
Alltså man måste ju humma med, man kan ju inte förstöra. För det är det också, jag fattar ju bara att jag sitter här, folk blir ju sura. Jag märker också det på när jag gör en teckning om dagen som jag liksom lägger upp så här så att folk ser. Och jag märker ju vad sura folk blir när jag skriver någonting dåligt om sommaren. Man blir en dålig person. Och
men jag kan verkligen hålla med dig också om det här. Speciellt att det är något större med, eller man kan ju kontrollera sina egna rutiner, men man kan ju inte kontrollera att andra faller ur sina mönster. Och det kan vara lite störigt när alla bara flyter runt i någon slags formlös massa runt omkring en.
Verkligen. Men där är det ju också ganska osoft av en sån som mig. Då, för jag flyter ju alltid omkring. Jag flyter ju alltid omkring, men jag stör mig på när andra gör det. Vilket ju är bara... Det är verkligen...
Alltså, ska ni ha lika nice nu i 5 veckor som jag har året runt. Stopp och belägg.
Nej, fy, vad hemskt.
Okej, men Nina, om du ska, det finns ju ändå de där ute som inte heller gillar sommaren precis som du. Om du ska ge några tips till dem för hur man ska orka stå ut hela vägen till hösten.
Ja, det här är ju svårt alltså, för att jag skulle behöva ett sånt tips själv. Men jag tror att någonting som har hjälpt mig, det är att tänka så här, vad betyder egentligen det här, den här sommaraversionen? Och på något sätt så är det ju att jag kanske inte är som majoriteten då. Eller helt enkelt så är människor olika. Mm. Och att liksom tänka på att men jag tillhör lite grann en annan sort, jag är bra på andra grejer. Människor funkar på olika sätt. Så att liksom min uppgift är ju på något sätt att förlåta sommarälskarna. Och så hoppas jag att sommarälskarna kan förlåta mig och att vi alla kan få plats helt enkelt. Och då, det hjälper mig lite när jag tänker så.
Nina Hemmingsson. Konstnär, författare, serietecknare och poet och sommarskeptiker, kanske man kan säga. Tack så mycket för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Felix?
Ja?
Något helt annat?
Gärna.
Påven har hamnat i bråk.
Det känns som att det är en nyhet man har sett då. Mm. Det är lite det påven gör nu för tiden.
Det är återkommande rubrik som man ser.
Rubrikernas man.
Ja, verkligen. Det handlar om en maktkamp, kanske man kan säga, mellan påven då, Leo den 14:e, och en ultrakonservativ utbrytargrupp som går under namnet, och nu läser jag från mitt papper, Sankt Pius prästbrödraskap, förkortat SSPX.
Mm. Vad kom X-et in?
Jag vet inte.
Nej.
Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, välkommen tillbaka till talkshow.
Tack så mycket.
Vad står X-et för?
X-et står för 10.
Det är romerskt.
Pius den 10:e.
Ja.
Så det var en påve i början av 1900-talet som var emot allt modernt. Och det här sällskapet, prästsällskapet, har då tagit namn efter honom. Vilket ju säger något om deras väldigt konservativa karaktär som ni var inne på.
Ja, men berätta, vad är det här bråket handlar om?
Ja, men katolska kyrkan gick ju igenom en ganska stor förnyelse på 1960-talet kopplat till ett stort koncilium som kallas Andra Vatikankonciliet. Och då tog man fram texter om hur man såg på andra religioner, andra kyrkor, man förändrade mässan och sin syn på många saker och så. Och det var en modernisering som många välkomnade, men det fanns vissa grupper som var kritiska då. Och då bildades strax efter detta SSPX och som en slags proteströrelse mot den här då moderniseringen, där man tyckte att katolska kyrkan liksom lämnade sin identitet och man gjorde själv anspråk på att bevara den gamla klassiska katolska tron.
Men och hur allvarlig, alltså jag har läst att en del menar att det här är den allvarligaste konflikten inom den katolska kyrkan sedan 80-talet, eller till och med på 150 år. Är det så illa?
Ja, alltså det som är speciellt med det här, katolska kyrkan, det är ofta konflikter och det finns olika partier och grenar och riktningar som bråkar sinsemellan och så, och det är mer vardag kan man säga. Men det som är speciellt här är att de här SSPX då, de har egna präster och för att kunna bli präst måste man vigas av en biskop. Och en biskop godkänns normalt av påven då, så påven utser biskopar och biskoparna utser präster då. Mm. Men nu har SSPX då utsett egna biskopar, de har vikt 4 stycken egna biskopar. Mm. Och där kommer man till ett totalt och väldigt ganska ovanligt brott med katolska kyrkan. Man har liksom i praktiken grundat en egen kyrka kan man säga. Innan var det präster och biskopar som var vigda i katolska kyrkan som protesterade lite. Nu har man vigt sina egna biskopar och då blir den här brytningen som är... Sådana här saker händer ibland, men det här är en ganska stor rörelse och den finns i flera länder och den är ganska stark i väst. Så därför så har det blivit en stor sak.
Men det har skett en rad progressiva reformer eller alltså förändringar sådär. Är det någon som de är mer arga på än någon annan? Alltså är det någonting specifikt de vänder sig emot som har fått dem att rasa så här mycket just nu?
Alltså deras grej har varit att de har firat mässan på latin, den gamla latinska ordningen då. Och det här tillät påve Benedikt, den gamla påven då, som två påvar sedan. Och då liksom var det en del i att få in dem här i kyrkan igen. Sen så satte Franciscus stopp för det här av olika skäl. Och nu har det skett förhandlingar med dem och så. Men det som katolska kyrkan nu säger att det handlar egentligen inte om mässan. Det handlar om mycket mer fundamentala saker. Det handlar om synen på andra kyrkor, på ekumenik, en del teologiska frågor och så. Så att det är liksom bredare än det. Men det många dras till SSPX så att de gillar den latinska mässan. För att den är vacker och traditionell och sådana saker.
Visst är det så också, Joel, att påven har tvingats markerar rätt så hårt mot den här gruppen nu också.
Ja, det är en hårdare. De har varit lite fram och tillbaka då. Johannes Paulus gjorde en markering på 80-talet och sen så lyfte påve Benedikt den liksom uteslutningen så. Men nu har påve Leo sagt att de här liksom prästerna och biskoparna är då exkommunicerade, de är uteslutna i katolska kyrkan, och alla som associerar sig med den här rörelsen är också exkommunicerade. Så det är liksom den hårdaste markeringen hittills mot den här gruppen, så att det är väldigt
strängt. Men vad händer då i praktiken när man blir, för är det som då blir avkragad i Sverige?
Ja, alltså det är att säga att den här delen som kallar sig de här personerna som kommer ur katolska kyrkan, de är inte längre en del av oss. Och det betyder också i en förlängning att katolska kyrkan räknar inte deras sakramentsförvaltning, alltså deras nattvardsfirande, deras dop, prästvigningar och sådana saker som giltiga. Och det här är ju, om man ska dra en parallell, precis vad som hände med Luther för 500 år sedan. Mm. När vi blev protestanter här uppe i norr och den svenska kyrkan bildades, då blev ju de biskoparna också exkommunicerade ifrån den katolska kyrkan och blev en separat kyrka. Så det är vad som har hänt med SSPX nu. De är en separat kyrka vid sidan av Rom, fast de tycker själva att de är de sanna katolikerna. Fast det tyckte ju för sig Luther också. Så det...
Hur långt kommer det gå då? Kommer vi få ett nytt 30-åriga kriget?
Ja,
och
exakt.
Allt sånt där?
Är det reformationen?
Jag tror inte att... Jag tror att tiderna är annorlunda på många sätt. Dels så får de nog inte några... 30-åriga kriget bygger på att du får några, vill ha några liksom kungar som vill slåss för din sak. Och sen måste du ha några fler än de här. De är trots allt bara 1500 i en slags inre kärna av präster, och sen så är det ungefär 100 000-200 000 människor som går till deras gudstjänster ibland.
Men du, det här är ju inte den enda konflikten eller kontroversen kring påven. Felix har ju det. Det är ju rubrikernas man vi har att göra med. Här alldeles nyligen så tackar han ju också nej till en officiell inbjudan från USAs vicepresident J.D. Vance att komma då på landets 250-årsfest, det var ju den 4 juli, för att istället då åka till Lampedusa och hedra de tusentals migranter som dött på flykt till Europa. Ja. Hur tolkar du den prioriteringen från påven?
Nej, men precis. Det här var ju intressant. Vänst träffade ju Leo ganska strax efter valet och gav honom inbjudan till 4 juli. Och då så sa påven att, ja men, liksom lät påven då veta att han skulle inte åka till USA. Och påven har ett liksom upptaget schema och det kan finnas många skäl att han inte gör en sån resa. Men när han sen då meddelar att jag ska istället åka till Lampedusa, den här ön dit migranter kommer, som också påven Franciscus gjorde sin första resa till. Så det finns en slags liksom arv av symbolik här, att påvarna åker till den här ön för att markera att de står på migranternas sida. Och så därifrån hälsade han till USA, som han skickade dem en hälsning på deras 250-årsdag och påminner om att de är ett land av migranter och att det ligger i USAs liksom historia och tradition att vara gästvänliga mot flyktingar. Då blir ju det en väldigt tydlig symbolik, och påven har ju också kritiserat ICE och kritiserat hur migranter behandlas i USA, så att han håller den linjen väldigt tydligt mot Trump.
Ja, men det är väl extra speciellt också, han är amerikan själv och det är 250 år. Alltså om det är någon gång en påve skulle åka och fira 4 juli i USA, så kanske ändå hade varit.
Han hade ju kunnat åka till Lampedusa dagen efter.
Ja, men precis. Nej, men det hade varit USA hade älskat att få sin amerikanska påve dit och så. Men det är ju också så att det är också lite viktigt för påve Leo att visa liksom världen att han inte i första hand är amerikan, utan att i första hand är den katolska kyrkans påve, och han är påve för hela världen. Sen har han ju bott så större delen av sitt vuxna liv utanför USA, så att han har ju en väldigt stark liksom lojalitet med det globala syd och känner väldigt starkt för migranter. Men jag tror att det var det har hela tiden varit viktigt för honom att markera att han inte i första hand är amerikan, utan han i första hand är liksom katolik och påve för hela världen.
Mm. Du, vi lär få anledning att återkomma till denna påve. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria. Tack så mycket för den här gången.
Tack.
Snabb fråga, Felix, innan vi går in vidare till nästa ämne. Det handlar om du känner medlidande eller skadeglädje gentemot en spetsad mås.
En spetsad mås.
Du ska få
medlidande. Ingen ska bli spetsad.
Du ska få höra. Ha? Det är alltså i Malmö som en fiskmås har råkat flyga in i en spira på ett hustak. Aha. Och alltså spetsats och senare avlidit. Och bland Malmöborna så har faktiskt reaktionerna gått isär. Många har uttryckt medlidande för den här stackars måsen, som alltså spetsats på den här spiran. Men andra har också lutat lite mer åt rätt åt dig hållet.
Den har terroriserat.
Måsarna är ju jobbiga så här års. Jag läste en text på Sydsvenskans kultursida med citatet: måsarna skränar, skiter, attackerar oss, lever rövare och stjäl vår mat. Mm. Den här måsen fick ta en förlaget, så att säga.
Nämen.
Så vad säger du? Medlidande eller skadeglädje?
Det känns som medeltida just att påla en mås. Mm. Alltså, och kastar de också sådana mogna tomater på den sen? Det tycker jag inte är helt rätt. Däremot gillar man inte när måsar kommer och snor ens varmkorv och sådär. Det har jag full förståelse för. Men de är ju bara genetiskt kodade att göra det. Man kan inte klandra måsen för att den beter sig som en mås.
Det var faktiskt en annan anonym Malmöbo som också uttalade sig i Sydsvenskan på din linje och sa att det känns som att folk hatar fiskmåsar som att de inte har samma värde som andra fåglar.
Ja, men det är klart, det hade varit coolare att se en bergsuv än en fiskmås.
Ja, team medlidande för den spetsade måsen i Malmö. Vi har fått in nya gäster i studion. Viktor Malm, kulturchef på Expressen.
Hej.
Och Johan Kroneman, tv-recensent, krönikör på DN. Hej,
hej
på dig med.
Hej.
VM, är ni här för att prata om?
Äntligen.
Mm. Det börjar ju faktiskt lida mot sitt slut. Den första kvartsfinalen spelas ikväll.
Varför bjuder ni in oss så sent?
Eller hur?
Ja, eller hur? Nej, men det är ju av en anledning som vi kommer in på. Men känner ni sorg eller lättnad att det snart är över?
Jag tycker att man börjar känna lite så redan i tredje gruppspels omgången. När man inte ens längre tekniskt sett kan se alla matcher eftersom de spelas parallellt för att ingen ska kunna spela på resultat.
Vet du vad, jag håller med, det var en milstolpe, en liksom negativ milstolpe.
Då känner jag snart är det slut och så blir jag ledsen. Det är som hösten liksom.
Jag har varit lite svalare inför det här VM:et än jag har varit inför något annat VM i vuxen ålder faktiskt.
Varför då?
Ja, men det berodde nog på det här förspelet med allting med FIFA och biljetterna och Trump och Infantino och fredspris. Och
blev alltså du mer taggad av alla de här kontroverserna kring domarbeslut och allt det här?
Ja, men det har tagit på mig. Men rent fotbollsmässigt tycker jag har varit ett ganska spännande VM. Och nu när man är framme i kvartsfinalen, då är ju det är då det händer.
Ja, då måste man hålla sig vaken.
Ja.
Ja, men vi hör ju att ni är två inbitna fotbollskillar och har följt inte bara spelet utan också VM-studiosarna. Det har ju varit ett delat ansvar i år mellan SVT och TV4 att både rama in och kommentera alla 104 matcher. Har de skött sig? Hur har de skött sig hittills, tycker ni?
Ja, det här är egentligen det man vill höra, Johan. Så jag börjar.
Som recensent, Johan, vad säger du?
Man har redan hört mig så du kan få prata.
Jag tycker så här, det finns två vägar att ta när det kommer till fotbollsstudior.
Mm.
Och jag faller i uttryck för mina åsikter om sånt här så att jag tänker vara väldigt konkret och bestämd. Det ena är att man ska lära sig någonting.
Mm.
Den vägen har ju inte så många valt. Den andra är att man ska ha ganska kul medan man tittar. Och här tycker jag både TV4 och SVT har varit ganska bra. För att de båda studierna bygger på att det hela tiden sitter en smart i studion och en clown i studion. Mm. Alltså John Guidetti och Severs Falai i TV4 till exempel. Och den dynamiken gör att det varken liksom blir en stunds föreläsning om fotbollstaktik eller bara dumt fantyckande. Utan de får liksom krocka med varandra och så sitter man och är lite irriterad på John Guidetti för han säger dumma grejer och imponerad av Severs Falai för att han säger smarta grejer. Och så identifierar man sig med honom och kan avfärda den här John Guidetti.
Men jag tycker ändå att jag har hört en analys av John Guidetti också.
Jag har inte varit så imponerad av dem kanske.
Nej, okay.
Men han är mer den här att man har lyft in en riktig fotbollskille som gillar, så här, det är bra att grabbarna trycker på, här måste man köra och vara lite aggressiv. Alltså han säger mer den typen av floskler tycker
jag. Och jag har inga problem med det, men det är lite så här, han är väl ungefär, han är ju säkert bättre än jag såklart, eller han är ju bättre än jag självklart, han spelar fotboll på väldigt hög nivå, men han är närmare hur jag låter när jag sitter och pratar över tre öl med mina kompisar på stan i Stockholm.
Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med.
Jag
har ju följt Guidetti till exempel i Allsvenskan då, i Allsvenska studion, TV4, och jag måste säga att han har vunnit över mig lite.
Mm-hmm.
Jag tycker att han är ganska bra alltså. Alltså han är inte bara en clown utan jag tycker att han har väldigt mycket att komma med. Nu för tiden har jag till och med svårare från där riktigt pretentiösa...
Jonas Eriksson i SVT.
Ja, herregud.
Domaren där. Alltså,
som för han känns ju ändå som en av de kanske mest folkkära. Att när han kom och bara tanken på just det, nu kan vi få det här domarperspektivet. Han har dömt på högsta nivå. Han kan the ins and outs.
Domarperspektivet är jättebra. Mm. Men tyvärr så använder de honom till att analysera fotbollsmatcher. Mm. Och det ska han ju inte göra. Inte enligt mig i alla fall.
Men det finns ju en splittring där ute i stugorna. Om man alltså, är team skrivit... TV4 eller SVT.
Ja.
Har du ett team?
Alltså
du...
det är en... man kan nog säga att splittra landet verkligen. För att min mailbox har exploderat. Och jag är förvånad faktiskt över att det är... Alltså det är väldigt skarpa skiljelinjer mellan vad man tycker. Alltså.
Vad tycker du då?
Jag vet inte, men jag har skrivit om det så många gånger. Jag fladdrar väl lite fram och tillbaka, men jag har skrivit någon gång ganska nyligen att SVT TV4 04. Alltså jag tycker de är överlägsna på alla sätt och vis.
Men jag är inte säker på att jag håller med, för jag tycker att... André Pops är det proffsigaste vi har.
Programledaren
det enda som verkligen bara fortfarande är programledare. Aldrig mer än lekprogram. Han går till sitt jobb, han gör det han ska. Han kan alla namn, kan alla matcher. Mm. Vare sig det är vintersport eller fotboll. Vadå, du tycker inte om André Pops?
Nej.
Finaste vi har.
Han bytte tack och lov skor efter att jag hade kritiserat hans gympadojor till kostym i en podcast. Mm. Det blev jag glad. Mm.
Du tänkte att det var Victor-effekten?
Jag fick ju beröm för mina tidigare idag. Dock inte kritik av
det. Men vi kan ju tycka olika, det gör vi också. Men nej, jag tycker att det är väldigt... Jag tycker att det är så tråkigt. Så att
jag håller med, jag är också TV4.
Ja, du är också TV4.
Jag gillar dock Bojan Djordjic väldigt mycket. För att han har energi och han vågar påstå saker som är lite udda. Han är inte slätstuken. Ja.
Jag skulle säga att SVT är ju lite mer good vibes. Tycker de har en genomgående ganska god stämning i SVT-studion. I TV4 är det däremot, lite som du var inne på, Viktor, lite mer skav. Jag tänkte faktiskt att vi har klippt ut lite som vi kan lyssna på hur det kan låta.
Men vad ger han då?
Då får ju också portugisiska spelarna vara så här, okej, men vi vill att Cristiano Ronaldo ska vara våran kille som leder oss. Då får jag ta de löpen och kanske inte få bollen. Ja, men då får jag väl göra det.
Men om du ska ha 10 spelare som löper för dig, då måste du också någon gång belöna dem med någonting.
Har han inte belönat dem?
Så som jag ser det idag, de spelar nästan med en man mindre. Men vad ger han då?
Du vet att vi pratade så här, alltså så här lät det också om Messi i ett Argentina som inte fungerade. I ett ofungerande
jag
Argentina.
Jag pratar inte så.
Ja, men många
det här är det bästa det Portugal någonsin.
Ja, det här är ju John Guidetti då, Chevos Falai, som är osams om Ronaldos roll i Portugal. Sånt här lite genuint skav, bråk, hiss eller
diss. Det är trevligt.
Ja. Jättebra.
Det är lite dålig stämning är underskattat i television och i de flesta sammanhang i livet. Och det är aldrig dålig stämning i SVTs studio. Det är det inte.
Nej, för ingen går emot Bojan Djordjic. Hade de haft någon som gick, hade Jonas Eriksson börjat käfta med Bojan Djordjic, hade det kunnat bli super-tv, tror jag. Men det vet jag inte om jag har sett.
Du tycker han bjuder upp till dans, men ingen tar
den. Ja, lite. Man hade behövt, jag tycker nog Bojan borde gå till TV4. Att den här sekvensen om Cristiano Ronaldo är en av mina favoriter under hela VM. Den är bättre än några matcher.
Ja, jag håller med.
Men den var lite härlig. Det var som ett partnerbråk nästan. Nej, sa jag så? Nej, jag sa inte så. Det var många som sa så.
Men förutom SVT och TV4 då, så, som har det här officiella ansvaret, så har det ju funnits andra lite mer alternativa studios. Fotbollsmorgon till exempel har gjort enorm succé, får man säga, hos många under det här VM-et. Jag vet att du gillar dem också, Viktor. Vad är det du gillar där?
Alltså, en grej man måste gilla med dem är ju att de börjar på morgonen.
Det är en slags videopod, kan jag väl säga.
Ja, det är en videopod som man kollar på YouTube. Mm. Eller jag kollar på YouTube. Det
finns som sänds dagligen.
Ja. Det sitter några grabbar. Det är väldigt mycket grabbar. I alla fall när jag kollar. Och snackar fotboll. Men finessen som ingen annan har kommit på, som jag är lite besviken över, är att de börjar på morgonen. 07.00 går det igång och då är ju nattens matcher precis klara. Mm. Man kanske har gått upp tidigt för att se den sista matchen. Och det enda man vill är att folk fortsätter gagga om det här. Jag är faktiskt sjukt besviken på att varken TV4 eller SVT har kommit på den här produkten.
Eller Expressen.
Vi har det faktiskt klockan. Vi kommer lite senare.
Okej.
Okay. Fast fotbollsmorgon har ju hållit på
ganska mycket med Isak Dahlin då. Jag tycker det.
Men fotbollsmorgon har ju hållit på i flera år.
De har ju etablerat sig med David Fjäll. Och så.
Ja, jag tycker också att de är jättetrevliga. Ja. Och bra. Om och fick... det är väldigt grabbigt, så jag håller med dig. Och jag har varit med ett par gånger där. Och jag måste säga att jag tycker alltid, jag blir lika glad när de ringer och frågar om jag vill vara med.
Jag har fått vara med en gång, det var underbart.
Ja, men de,
jag har ingen aning varför de bad mig.
Men de bjuder också in de bjuder in lite skådespelare, lite författare och...
Olika band.
Ja, artister och sådär. Mm. Så att,
kulturnissar, ja.
Det är ju lite mer, vad ska man säga, löst i kanterna. Det är inte lika formaterat som SVT eller TV4. Är det liksom ett framgångsrecept i de här tiderna?
Men alltså...
Framförallt når de... Når en grupp unga män som ingen annan når och som alla andra kanaler letar efter.
Mm. Ja, jag tror aldrig jag har fått så mycket kommentarer av gamla kompisar från förr som när jag var med i fotbollsmål. Men det är väl det här att nästan inga andra gör program som går ut på att hänga med kompisar. Mm. Och fotbollsmorgon har ändå lyckats få den där chansen att när man tittar eller lyssnar så känns det som kompisar som hänger.
Men SVT har ju också ett mycket bredare uppdrag. De ska ju rikta sig till någon bara allmänt stor grå massa som är det svenska folket. Mm. De har inte råd att vara så här smala och gemytliga och ha liksom kompisgrabbstämningen.
Så är det ju. Ja.
Men de skulle kunna vara... De kan också vara bägge dera, tycker jag.
Mm. Jag vill också slå, med risk för att vara tråkig, ett slag för radiosporten. Va?
Ja.
När man är tråkigt med det?
Nej, men för att jag jobbar på radion och sitter här och tycker att vi gör bra grejer.
Vad har de gjort för kul under VM?
Ja, men de är så bra, alltså bara det att man slipper sitta ner och kolla på det. Man liksom går runt mer. Jag sitter på min cykel och får lyssna på matchreferat. Och,
ja, här har du en som älskar radiosporten sedan jag var...
Shoutout lite. Till radiosporten. Ja. Vi ska faktiskt ta in en till VM-studio i samtalet som har fått rätt så mycket uppmärksamhet i år. Det är Zlatan Ibrahimovic som expert i Fox Sports. Vi kan lyssna på ett smakprov.
Sweden, I told you, there is no new Zlatan. You're out.
I would get 4 red cards in this game. I'm the best investment that Fox Sports ever did. Oh. So how do I feel? Very good.
Jag är den bästa investeringen som Fox någonsin har gjort. Zlatan, hur har han skött sig i detta VM?
Jag kan ha drömt det här, men jag tror kanske eventuellt att detta är sant.
Ja, låt höra.
Vid något tillfälle har jag fått för mig att Zlatan en gång sa att han efter karriären bara skulle sitta och röka någonstans vid Medelhavet. Jag tycker det hade varit bättre om han gjorde så, för att jag tycker att Zlatan i Fox är pinsamt. Jag gillar inte det.
Ja, jag håller med, 100. Men han har ju hittat en, de vill ju verkligen ha en Zlatan på Fox, en clown faktiskt.
Ja, han är clown.
Och han sitter bredvid en av världens bästa, tycker jag, Henri, som är inte bara var en fantastisk fotbollsspelare, han är också en jävligt bra expert.
Men jag håller med er också, och nu är inte Zlatan här och kan försvara sig, man behöver verkligen inte det, och vi vet alla vad han hade sagt, att ett lejon inte bryr sig om vad får tycker och sådär. Men
det har han ju rätt i.
Ja, men jag tyckte att det funkade när han var på plan också. Alltså det är just den här pensioneringsgränsen som blir svår, för då kunde man härbärgera all hans skryt för att han också hade målen som han gjorde och backade upp snacket med. Nu blir det ju bara snack och så... i en tom studio utan matchen.
Men så här, man ser ju ändå ibland att han har intressanta fotbollsanalyser, för han kan ju fotboll. Mm. Alltså han kan ju fotboll jättebra. Mm. Det är bara de här att han
plojar bort dem.
Han snackar i memes. Mm. Och jag vet
inte,
jag
men är det inte att vi är svenskar då, att det här går hem hos en amerikansk publik?
Ja, det hade man ju velat veta. Gör det? Det kanske det
gör. Men vad jag förstått så, ja, så gör det verkligen det. Mm.
Det är oss det är fel på.
Kanske. Förlåt,
men, hörni, mycket korta svar nu. Vi är ju på upploppet som vi har konstaterat. Viktor, ett land. Vem vinner VM?
Frankrike.
Johan, ett land?
Frankrike.
Och Norge då? Hur långt går de?
Jag är lite kluven då. Jag har ju faktiskt pudlat totalt i min krönika på lördag i DN.
Mm.
Jag har ju varit...
kommande krönika.
Kommande krönika.
Just nu kommer Kroneman pudlar i kommande
krönika.
Jag älskar det här laget, norska laget, men jag har jäkligt svårt för norska, det här rodden och alltihopa. Mm. Men jag ger mig. De får ro hur mycket de vill. Alltså, de har gjort det enormt bra.
Drömfinalen är ju Norge-Frankrike. Mm. Det är ju drömfinalen.
Nej, det, alltså, vi ska inte ta det för långt. Men jag
har svårt att hålla,
jag kommer nog kanske hålla jag tycker England har ett väldigt bra och roligt lag också.
Där får vi dra ett streck. Victor Malm, Expressen och Johan Kronman, DN. Vi får se hur det går.
Tack.
Dags för Rasmus Grosin att ge oss det senaste från Kulturnytt. Take
it away. Tack så jättemycket. Vi börjar med beskedet att den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har dött. Kulturnytts musikjournalist Anton Bennebrandt minns.
Det är en stor röst som tystnat. Inte stor som är skönsjungande perfekt, utan ruff och raspig. Den som fick hennes 70-tals hit It's a Heartache att låta rakt igenom självupplevd. Hon föddes i Wales som Gaynor Hopkins, men det var på grund av, eller tack vare, en halsoperation och slarv med läkarens råd om 6 veckors tystnad som hon fick sin distinkta stämma. Och som jag fick mina första minnen av mellanstadietryckare. Hennes största hit, Total Eclipse of the Heart från 1983, är egentligen för mycket. En operalik powerballad som ändå måste tas på allvar. För vi hör ju att allt verkligen håller på att gå åt helvete om de älskande inte återförenas. Låten skapade hon tillsammans med Jim Steinman. Ett samarbete som även gav henne hitten Holding Out for a Hero. Bonnie Tylers karriär spände över 5 decennier. 2013 tävlade hon för Storbritannien i Eurovision och 2021 släpptes hennes sista studioalbum The Best Is Yet To Come. Sedan maj i år vårdades Bonnie Tyler för komplikationer efter en akut magoperation, men hon har nu avlidit. Bonnie Tyler blev 75 år.
Det sa Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och när Bonnie Tylers röst förändrades efter stämbandsoperationen så trodde artisten själv att karriären var över, men istället föddes hitten It's a Heartache och hennes unika uttryck.
I thought, well, my career's over now, you know, but I went into the studio to record a song, just try it out, you know, and that song happened to be, it's a heartache, and when I started singing it, it was like, you know, it came out very husky, and the producer said, my God, where did that voice come from, you know, it's changed, but it's good, so it turned out to be a good thing, you know.
När Bonnie Tyler började sjunga It's a Heartache så sa producenten var kom den rösten ifrån, och det var Vetenskapsradions Lena Nordlund som intervjuade Bonnie Tyler 2008. En av alla dem som uttrycker sorg över artisten Bonnie Tylers bortgång idag är kung Carl den 16 Gustav. Tyler ska vara en av kungens favoritartister och hovet kommenterar beskedet i ett skriftligt uttalande till Kulturnytt, citat: kungafamiljen har nåtts av det tråkiga beskedet att Bonnie Tyler avlidit. Det är mycket tråkigt när människor faller ifrån oss. Hon var en mycket omtyckt sångerska som var aktiv och verksam under kungens uppväxtår, slutcitat. 2025 köpte kungaparet en hundvalp som de döpte till Bonnie efter sångerskan. Nu till något helt annat. Öregrunds musikfestival har i år rekordunga konstnärliga ledare i saxofonisten Noah Hovander, 23, och pianisten Alice Power, 25. De vill sänka trösklarna in till den klassiska musiken.
Jag tror att folk har många fördomar om klassisk musik och det är egentligen inte så komplicerat som många tror.
Alltså att det inte finns något liksom så här, kommer jag sitta där och inte höra hemma eller whatever. Liksom. Det ska bara vara, man ska bara svänga förbi och lyssna på jättebra musik och förhoppningsvis få mer smak.
Till festivalen i Norra Roslagen har de bjudit in musiker i sin egen generation. Cellisten Kristina Winiarski och dragspelaren Leo Florin, men också etablerade krafter som hovsångerskan Birgitta Svendén och pianisten Staffan Scheja.
Ja, de är ju huvudstjärnorna här på festivalen kan man ju säga. De får sina egna konsertstunder, men vi spelar också konsert tillsammans med dem.
Ja, jag tycker generationsmötet blir väldigt spännande i år. För att vi har liksom Birgitta Svendén som leder allsång tillsammans med Leo Florin som är 23 som oss. Och Staffan Scheja ska spela fyrhändigt med Alice som är 25. Så det är väldigt fina möten på scen.
Noah Hovander och Alice Power hörde vi här, konstnärliga ledare för Öregrunds musikfestival som inleds imorgon fredag, reporter Anton Bennebrandt. Den mördade filmregissören Rob Reiner har nu postumt nominerats till en Emmy. Det är för sin insats i restaurangserien The Bears fjärde säsong som Rob Reiner nominerats för bästa manliga gästroll i en komediserie. Det är första gången sedan 1978 Rob Reiner nomineras i en skådespelarkategori. På 70-talet vann han två Emmys för sina insatser i komediserien All in the Family som hette Under samma tak på svenska. Rob Reiner och hans fru Michelle Reiner hittades mördade i sitt hem i slutet av förra året. Sist i Kulturnytt, Felix och Felicia.
Tack.
Tack så mycket. Du, reagerade på någonting i kungens pressmeddelande.
Ja, men exakt, alltså, det var ett pressmeddelande från hovet som var fint och som ni lyssnade innan, jag älskar också Bonnie Tyler, fint att jag har en vän då i vår kung. Men de sa att hon var aktiv under kungens uppväxtår. Aktiv och viktig under kungens uppväxtår. Hon slog igenom 77, kungen född 46.
Det är en lång uppväxt.
Ja, men då är jag, alltså, han var 30, 31 liksom.
Vi har fortfarande,
jag har två år kvar till mina uppväxtår börjar. Talkshow är väldigt viktigt för mig, ja. I mina uppväxtår när jag programledde.
Det här var vår första vecka.
Ja.
Hur har det gått, tycker du?
Ja, men det har varit alldeles underbart. Allt mellan himmel och jord, från hjärtekross till fotbollsstudio.
Breaking idag med Johan Kroneman.
Breaking med Johan Kroneman ska pudla i kommande krönika. Jag är nu glad Peter Wolodar skrev att han avslöjar vad han ska sitta och skriva.
Producent var Therese Lager och tekniker Albin Melander.